Fint att vara här igen för andra gången. Det var några år sedan jag var här nu, så att det känns så härligt att vara här. Och så välsignat att lyssna till sången och vittnesbördet här. Det värmer mitt hjärta, verkligen. Så att... Nu är alltid den stora frågan vad man ska tala om så här. Men det är någonting som har malt inom mig. Och det är att Jesus kommer tillbaka. När jag var ung så kändes det som att det var det oftare förkunnat. Han är ju närmare idag än han var då. Och därför så vill jag aktualisera det här ikväll. Och det är ett ord ifrån första Mosebok, det 15 kapitlet. Och ifrån vers 13 som jag tänkte ta med här. Och han sade till Abraham, du ska veta att din säd ska komma att leva som främlingar i ett land som inte tillhör dem. Och det ska där vara trälar och man ska förtrycka dem. Så ska ske i 400 år. Men det vars trälar det blir ska jag också döma. Sedan ska det dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder och bli begravd i god ålder. Och i det fjärde släktet ska din säd komma hit tillbaka. Ty ännu har amoréerna inte fyllt sin missgärningsmått. Amen. Ibland så kan man tycka att hur kan Gud tillåta all synd och ondska och allt elände i världen? Det ser nästan ut som att det ibland till och med kan löna sig att leva ett ogudaktigt liv. Men här ser vi att Gud hade satt en gräns. Och det är som att Gud har bestämt tider och mått för egentligen allt det som sker. Mm. Och som det står i predikarboken också, att det finns en tid för att bygga upp och en tid för att bryta ner, en tid för att så och en tid för att skörda. Mm. Och det står om att när tiden var inne så sände Gud sin son. Och här handlar det om en tid utav 400 år. Och det är egentligen en väldigt intressant tidsperiod. Och jag har tänkt så här, om man går 400 år tillbaka i tiden ifrån våra dagar, så var det en del väldigt intressanta och anmärkningsvärda saker som hände. 1609, då startade den första aktiebörsen i världen. Samma år startade den första riksbanken. Samma år startade det första multinationella företaget, var det Ostindiska kompaniet. Samma år kom det första slavskeppet till USA. Idag är det kris i Europa. Och den krisen började egentligen 2009 med den största kraschen som någonsin har skett med Lehman Brothers, Bear Stearns, stora banken som gick omkull. Och sen har de sparkat den här burken framför sig, som de uttrycker det, för att hålla liksom kraschen på avstånd bara. Men idag så talar ekonomerna om the fiscal cliff, alltså den monetära avgrunden som närmar sig med stormstegen. Nu kommer det en del, innan jag går in på vad Bibeln säger om den här tiden, för att lägga en grund, lite grann fakta och statistik. Men det är intressant. Därför att under de här 400 åren så har det med ganska exakt 70 års mellanrum varit en stor ekonomisk krasch i världen. Den första kraschen, den begynte på 1500-talet med det man kallar för Tulip Mania. Det var en holländare som kom tillbaka ifrån Turkiet med en tulpanlök. Och så började man handla med tulpanlökar, och de här lökarna, de såldes vidare hela tiden, och varje gång så steg priset. Och till slut så kostade en tulpanlök en förmögenhet. Faktiskt lika mycket som en duktig hantverkare fick i lön under 10 år. Så mycket kostar en tulpanlök. Och vi förstår att det kunde inte bli annat än en krasch utav det. Det blev en gigantisk ekonomisk krasch i Europa. 70 år senare så kom nästa krasch. Och det var den så kallade Söderhavsbubblan. Och det begynte med att man gav ett företag monopol på slavhandel. Och människor började köpa aktier i det här företaget. Och aktievärdet, det bara steg och steg och steg. Och snart var aktievärdet långt mycket högre än värdet på själva bolaget. Och till slut så kom kraschen. Och massor av människor förlorade allt de ägde och hade. 70 år senare så kom nästa krasch. Det var den så kallade Mississippi-bubblan. Det var Frankrike som gav monopol till ett företag som bröt ädelmetaller. Och det här företaget fick också rätten att prägla mynt. Och människor köpte aktier i det här företaget, men man använde framförallt indianslavar för att bryta den här metallen. Men det struntade folk i, så de köpte aktier, och aktievärdet, det gick snart upp med 1900%. Långt mer än vad företaget var värt. Och så kom naturligtvis kraschen. Och det ledde så småningom till den franska revolutionen. Och att Frankrike under 100 år inte präglade papperspengar. Utan man handlade med guld bara. Det var det som var värt någonting. 70 år senare så kom nästa krasch. Det var krisen 1857. När järnvägen byggdes ut i USA. Och man använde arbetare under slavliknande förhållanden som fick bygga ut den här järnvägen. Och bönderna köpte åkermark med lånade pengar, för spannmålspriserna steg, och man satsade stenhårt på att bygga ut järnvägen. Och så plötsligt så kom bankerna och krävde in lånen med en jättelik krasch som följd. 70 år senare så var det dags nästa gång, 1929, den stora börskraschen som vi allesammans känner till, när börsvärdena bara raderades ut, framförallt i USA. Det intressanta är att då var det cirka 3% utav alla människor som ägde aktier. 3%. Ändå fick det såna ödesdigra konsekvenser så det tog 30 år för börsen att repa sig. Idag har 75% av alla svenskar aktier i någon form. Och en stor del av pensionssystemet bygger också på aktiebörsen och att den stiger. Så samhället är långt mer sårbart idag. Och varför kommer Gud att sätta en gräns? Vad är det Gud dömer? Jo, jag tror framförallt så är det girigheten. 1951 så begynte det som var grunden till EU idag med stålunionen mellan Tyskland och Frankrike. Problemet med EU, det är egentligen att man har satt upp såna tullmurar emot tredje världen, emot fattiga länder, så att de har ingen chans att sälja sina varor till Europa. Och man pumpar in miljarder till bönder i Frankrike och Spanien och Italien för att spannmålspriserna och jordbruksprodukter priset på dem ska hållas nere så att tredje världen inte har en chans att sälja sina varor. Man fiskar utanför Frankrike och Portugals kust, får upp jättefin matfisk som tippas tillbaka i sjön. Tusentals ton för att fiskpriserna ska på ett konstgjort sätt hållas uppe så att tredje världen inte har chans att sälja sina fiskeprodukter till Europa. Jag tror att denna girighet, den kommer Gud att döma. Och den kris som vi ser idag, det är egentligen en kris som bygger på spekulation. Faktum är att det samlade värdet på alla varor och tjänster i världen, det är 54 triljoner dollar. Men det samlade värdet på spekulationsmarknaden, alltså det som man köper för att man tror att det ska gå upp och stiga i värde, det man spekulerar med, det är 714 triljoner dollar. Alltså det är bara 7% som egentligen har något värde. Alltså bilar som produceras, mobiltelefoner som tillverkas eller tjänster som utförs. 93% är bara rena spekulationer. Och på 90-talet kanske en del kommer ihåg en man som heter George Soros som fick hela den svenska ekonomin på knät och räntorna steg med 500%. På en dag så tjänade George Soros 100 miljoner dollar. På en dag. Och då frågade han om en journalist, hur kändes det att tjäna så mycket pengar? Jo, sa han, I had my bets right. Jag hade bettat, satsat rätt helt enkelt. Och jag kan tjäna sådana pengar, sa han, därför att det finns ingen moral i finansvärlden. Och så är det. Efter 400 år hade amoréerna fyllt sin missgärningsmått. Men man förstod inte vad som hände, och det står så här i 5 Mosebok 29. Men Herren har in till denna dag inte gett er hjärtan att förstå mig, ögon att se mig och öron att höra mig. Trots att Gud har varit med dem och gjort såna under i öknen så förstod de inte vad som hände. Men idag så har Gud gett oss öppna ögon och öron att höra med så att vi kan se och förstå vad tiden är liden, vad klockan är slagen, att det närmar sig midnattstid då Jesus kommer tillbaka. Förstår vi vad som händer idag? När den stora kraschen kommer, när bankerna går omkull, vad händer då? Jo, De upplopp som vi har sett i Grekland, i Spanien och Italien, det är bara en stilla kryssning på vad som kommer att hända. Vi har ju hus i Spanien och vi kan sitta där och titta ut på altanen. Varje dag så kommer det emellan 5 och 10 människor som går igenom soptunnan och rotar efter någonting att äta eller ta vara på. Det är 25% arbetslöshet bland vuxna, 40-50% ibland ungdomar. Människor som är äldre kastas ut på gatan ifrån sina lägenheter, har ingenstans att ta vägen. Men det här, det är egentligen bara början utav både anarki, tror jag, och en gigantisk brottsvåg som samhället på ett eller annat sätt måste ta itu med. Och jag läste i tidningen Flammor som en väldigt intressant artikel om någonting som man sände på Sveriges Radio den 15 maj. En skolklass från Göteborg som hade varit på studiebesök nere i Bryssel. Och där skulle man vara med om ett rollspel. Och det här rollspelet, det gick ut på att man skulle få vara med om hur det kunde gå till i parlamentet i Bryssel vid olika omröstningar. Och så hade man ett förslag som kom upp på en gigantisk skärm, och det var att alla medborgare i EU skulle få ett chip inopererat i handen för att använda till att köpa och sälja med. Och så var det omröstning, och den här omröstningen, den blev negativ. De röstade ner förslaget helt enkelt. Då trädde det upp lobbyister som gick runt och försökte att övertala dem. Och så var det en andra omröstning. Men även den blev negativ. De röstade ner förslaget. Då trädde talmannen i parlamentet fram och talade om hur oerhört viktigt det här beslutet var. Och att de nu förväntade sig ett positivt samarbete. Och tredje gången så röstade man ja till det här förslaget. Nu var det här ett rollspel. Men det var ett rollspel som skulle spegla verkligheten. Och det är ju, när man tänker tillbaka på när jag var ung, som sagt var, så tänkte man på märket på handen eller pannan och funderade hur i all sin dar ska det vara möjligt. Blir det en tatuering eller hur blir det? Hur ska det gå till egentligen? Men idag är vi där med att kunna operera, eller inte ens operera, men de använder en spruta och kör in det här chipet. Jag har ett chip på min hund till exempel, så när man skannar hunden så får man alla uppgifter om hunden. Födelse och vad den heter och var den bor. Och hela rubbet kommer upp på skärmen när man kör skannen över hunden. Många företag har nu skippat nycklar. Man har kört in ett chippare i handen, så man för handen mot dörren så öppnas dörrarna. Jag har det på min bil till exempel. Jag har nyckeln med chippet. Det ligger i fickan, så jag bara tar på handtaget så här. Så öppnas dörrarna, och när jag ska starta bilen, då lägger jag handen bara på startnyckeln eller startapparaten, och så startar bilen. Det här med att använda ett chip, det är högaktuellt. Därför att kortföretagen också förlorar varje år hundratals miljoner på kortbedrägerier. Kortnumren blir stulna och används över internet, och massor med pengar går till spillo. Men de kräver inte ens att man ska polisanmäla det här, för de vill inte att det ska komma ut hur mycket pengar som går förlorat på det här sättet. Istället så söker man nu efter andra lösningar. Nu kan man istället betala via mobiltelefonen till exempel. Att man för mobiltelefonen på betalningsapparaten. Nästa steg, det är att få det här chippet. Vilket gör att alla medborgare också kommer att kunna kontrolleras. Ser efter vad vi håller på med och vad vi gör, om vi är på rätt plats vid rätt tid och vi utför det som förväntas utav oss. Hur ska man lösa problemen? Ja, man kan ju naturligtvis höja skatterna, men vad händer då? Jo, då minskar ju köpkraften ännu mera. Man kan försöka dra in på de offentliga utgifterna. Som i Grekland har man nästan ingenting till kulturen längre. Pensionerna sänks dramatiskt. Lönerna till de offentliga anställda sänks med 40%. Massor av människor sparkas, men det hjälper inte. Man får ändå inte fart på hjulen. Vad är lösningen? Jo, det är att skapa mer pengar. Har du tänkt på vad pengar egentligen kommer ifrån? Om du ska gå till banken till exempel och så ska du låna pengar till ett hus. Var kommer pengarna ifrån? Jo, pengarna skapas i datorn i det ögonblick du ska ha dem. Alltihopa. Det enda som krävs det är ungefär 10% i kontantinsats. 90% det är egentligen bara en siffra i en dator. Under 50-talet så gick USA ifrån kopplingen mellan dollar och guld. Och man överlät hela det monetära systemet på ett privat företag, nämligen Federal Reserve. Idag så har USA, jag tror det är 16 triljoner dollar i skuld. Vem är det som har lånat ut pengarna? Ja, det är vissa banker, några finansinstitut, men framförallt Kina som har köpt statsobligationer i USA. Vad innebär det? Jo, det innebär att Kina har tummen i ögat på USA. Så i det ögonblick man får för sig att anfalla Israel, vilket kommer att ske, då har USA inga ekonomiska möjligheter att protestera och säga nej, därför att då försätter de hela landet i bankrutt. Så att vi förstår vad tiden är liden och vad klockan är slagen. Idag behöver ingen egentligen vara profetens för att förstå detta, att vi närmar oss med hasten. Idag lever vi i församlingens tidsålder. Och jag har tänkt på ett bibelord där Jesus berättar liknelsen om den barmhärtige samariten som fann den slagne mannen vid vägen. Så står det att han förband hans sår, tog honom till värdshuset, överlämnade honom till värdshusvärden, betalade vad det kostade. Och så sa han någonting väldigt intressant. Kostar det mer, ska jag betala när jag kommer tillbaka. Ja. Du och jag, vi var slagna vid vägkanten. Vi låg där halvdöda. Så kom den barmhärtige samariten och lyfte upp oss. Så tog han oss till värdshuset, till församlingen. Överlämnade oss till värdshusvärden, till en helig ande. Så betalade han priset. Halleluja. Det står i Bibeln att den barmhärtige samariten, han betalade 2 denarer. En denar på den tiden, det var lönen för en dags arbete. Så han beräknade alltså vara borta i 2 dagar. Nu säger andra Petrus brev att för Herren är en dag så som 1000 år och 1000 år som en dag. Vår barmhärtige samarit, han har lovat att komma tillbaka. Halleluja. Och då hämtar han oss hem. Halleluja. Under tiden så har han betalat priset. När kommer han? Ja, han kommer när som helst. Ja. Det har gått 2000 år och vi väntar honom endera dagen. Halleluja. Jag tänk på när lärjungarna var ute på sjön. Och det stormade. Det såg ut som att båten skulle gå under. Vågorna och vinden låg emot. Plötsligt så får de se Jesus gående på vattnet. Och det står att det var vid den fjärde nattväkten. Alltså när det var som mörkast. När det var som tuffast. När det var som mest ansträngande. När de kände vinden piska emot sig. När de såg vågorna slå över båten. Det såg ut som att de skulle gå under. Då kom Jesus.
Halleluja.
Halleluja. Och när det mörknar där ute, då ljusnar det för Guds folk. Så därför behöver vi inte oroa oss och bekymra oss. Utan som det står i andra Thessalonikerbrevet, att när vi ser allt detta gå emot sin fullbordan, då kan vi lyfta blicken, då kan vi glädja oss. För då vet vi att vår förlossning, den alkas. Tack och lov. Jag tänker på att du och jag, vi är som ambassadörer i den här världen. Du vet, en ambassadör, han lever på hemlandets tillgångar. Och det spelar egentligen inte så mycket roll vad som händer i det landet där ambassadören lever. Där kan börsen gå ner och priserna gå upp och det kan bli arbetslöshet och det kan bli kris på alla fronter. Men ambassadören, han får sina resurser och behov täckta ifrån hemlandet. Halleluja! Och när det är riktig kris, vad händer då? Jo, då kallas ambassadören hem. Halleluja! Så... vi behöver inte bekymra oss, därför att vi är medborgare i ett annat rike. Amen! Så vi vet att hur det än ser ut, hur det än mörknar i tiden, så kommer han att kalla oss hem. Thessalonikerna, de trodde att de hade nästan missat Jesu tillkommelse, för det kändes som de var i vedermödan. Men så... kommer Paulus med förklaringen till dem att nej då, det är ingen fara. Utan innan det sker så kommer ni att kallas hem. Och det är min fasta övertygelse att han har inte bestämt oss till vrede. Utan han har en annan plan för oss. Och det är evakuering ifrån denna världen och tiden. Halleluja! Vi är medborgare i himmelens rike. Och vi är gäster och främlingar på väg hem. Och snart så ljuder uppbrottets signal. Och då ska vi kallas hem. Och det här ordet också som beskriver när Jesus kommer. Det är det grekiska ordet apantesis. Som just används för att... En dignitär, en viktig person går man till mötes när han kommer. Hela stan gick ut för att möta den här personen. Och sen återvänder man tillsammans med honom till staden. Och det är precis det, tror jag, som kommer att ske. Vi ska möta honom på skyn. Halleluja! Efter 3,5 år när vedermödan har rasat ut, då kommer vi tillbaka med honom. Och då ska vi regera tillsammans med honom under 1,000 år. Halleluja! Och det står så här i Uppenbarelseboken 3:10. Du har bevarat ordet om min uthållighet. Därför ska jag bevara dig ifrån den prövningens stund som ska komma över hela världen för att prova jordens invånare. Halleluja! Det har Gud skonat oss ifrån, tror jag. För Daniel, han talar om ett annat rike. Utav en annan natur. Och det riket, säger han, det ska krossa och göra en ände på alla dessa andra riken. Men själv skall det bestå evinnerligen. Amen. Åh, det är evighetsnaturen som vi bär inom oss. Som ropar, Abba Fader, kom här Jesus, kom snart Jesus, vi väntar på dig dag efter dag. Och det ska bli en härlig stund nu, när vi sitter där hemma vid de dukade borden. förmodligen tusentals mil långa.
Ja, halleluja.
Och så ser vi på varandra. Ja, kanske en tår faller ner för kinden. Men så slås dörrarna upp. Och så kommer han in, vår Herre och Mästare, som vi älskat och tjänat av hela vårt hjärta. Och så går han upp längs borden. Och med sin sårmärkta hand så torkar han av varje tår. Och så säger han, välgjort du gode och trogne tjänare. Gå in i min faders härlighet. Halleluja. Och det är den framtid som är ljus för Guds folk. Det är den framtid som vi väntar på. Och som vi tror kommer snart. Då vi ska få marschera in i, genom pärleporten. Och för att aldrig skiljas mer. Halleluja. Åh, kära Jesus. Jag var ju följde min gode vän och broder Lasse Nylén till sista vilan idag. Och det känns ju alltid tungt när vi får skiljas. Men tänk att snart möts vi igen.
Halleluja.
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 Ska vi mötas för att aldrig skiljas mer. Amen. Så Gud ska hjälpa oss att hålla ut i loppet och löpa som den som ska vinna segerkransen. Den oförgängliga som aldrig någonsin ska vissna. Halleluja, ska vi prisa Herren i all evighet. För att han fann oss, frälste oss och lyfte oss upp. Och gav oss ut av sitt liv. Så att vi kan säga, jag har funnit honom, därför ska jag leva om jag än dör. För jag har övergått ifrån döden och till livet. Amen. Fader i himlen, vi tackar och prisar dig Herre för din stora nåd och kärlek emot oss Herre. Tack för din barmhärtighet Herre och att du har en